Men hur går det med, har du käkat någon potatis?
Ja, potatis, det käkar jag alltid. Det är det bästa. Alltså vi har ju alltid käkat, tjatat mycket om potatis. Och jag är ju så här, potatis med tillbehör, det är liksom så jäkla bra, outstanding. För att det så här, ger bra, liksom, jag ska inte säga bra energi, för det blir så här fel uttryck, men det är bra näringsrik liksom, per potatis. Du får i dig bra grejer, liksom, energi till kroppen.
Mm.
Och sen så nu så såg jag ju en, så här, man hade gjort en mätning, eller så här, bara mätt olika livsmedel. Och då, vi behöver inte prata massor om det, men då var i alla fall potatis topp på just mättnadskänsla och att man alltså står sig länge på potatis. Och det känns så här bra. Jag känner så här tummen upp på att potatis fortsätter att potatis. Jag tycker potatis är lite så här underskattat.
Vi höll ju på att skämta om det, var det förra avsnittet när vi pratade lite om det här med dieter och sånt.
Mm.
Att folk håller på, eller kanske var när vi pratade om detox och sådana grejer. Och då sa jag till dig efteråt att om det är någon som liksom vill få lite kontroll på sin mat, testa att äta så mycket potatis och så mycket broccoli du kan på en vecka. Mm. Och se vad som händer. För det är väldigt svårt att det ska hända någonting dåligt med ett överskott på potatis och broccoli. Och dessutom är det så jäkla svårt att äta väldigt mycket potatis och broccoli. Alltså du blir ju väldigt mätt av potatis, precis som du säger, från den här. Den finns på sportscience.se på Instagram, men den är, det är en gammal mätning de har gjort, den var från 95, men fortfarande så säger, om man tittar på den översiktligt, så ser man ju att det som ger minst mättnad är ju saker som går väldigt fort att äta, har låg kaloridensitet som det stod. Alltså just, vi brukar prata lite om det här med att om man dricker en sak så är den ju, så blir det ju inte lika mätt. Men det är ju saker som kakor och sådana saker. Men just där potatis ligger högst, vad säger man? Återvinning för pengarna, högst bang for the buck.
Alltså, ja, men bang for the buck är så bra uttryck. Det är verkligen så. Alltså det ger bra. Du blir mätt och du håller dig mätt och liksom den ger bra, det är bra krubb liksom.
Ja, vilken är din vanligaste potatis tillagning då?
Mm, jag skulle säga nu har det faktiskt varit i ugnen.
Mm.
För det är också så här lite, för att det är väldigt, eller båda är ju enkla liksom, men det är så här in med potatis på en plåt, massa med potatis, typ massa med morötter. Och sen bara in i ugnen. Det är smidigt och det är liksom så här, då sköter det sig själv. Jag älskar mat som sköter sig själv. För att oftast när man ska laga mat så har man liksom inte, eller man, jag eller våran familj. När vi lagar mat så är det oftast massor med annat som händer. Man kanske är själv med barnen för den andra är på jobb eller den är, kör någon till någon aktivitet. Och så här. Och då har ju vi också en så här 4-åring som inte alltid tycker att det är jättekul om man lagar mat, för den tycker att man ska vara med ibland. Och då är det så här perfekt, bara in i ugnen och så har du tid och så vet du att det är klart sen. Liksom. Men ja, annars så kokt potatis är, kör vi ju också väldigt ofta skulle jag säga. Så att båda de är liksom, jag är inte så mycket, jag gillar inte så jättemycket stekt potatis. Men jag har gör det ibland, men jag tycker att det är så här, det smakar.
Det är perfekt dagen efter om man behöver av någon anledning värma på potatis. Men jag har kört också mycket i sommar din typ av potatis med färsk potatis, där jag kör på bakplåtspapper så halverar jag potatisar och så lägger jag dem med den skurna sidan neråt på en plåt och sen så på med lite rapsolja brukar jag ta.
Mycket
brukar,
olja ska man
brukar
ha.
Salta efteråt. Det är någonting med stärkelsen i potatisen och sånt där som gör att det blir bättre att salta efteråt. Och sen in på full patte i varmluftsugnen, 225 grader på varmluft, 15 minuter, sen vänder jag på dem. Och sen 5 minuter med skurna sidan uppåt. Så får den färg. Det blir perfekt.
Mm. Ja, det är supergott.
Alltså, så 20 minuter tar det.
Det är asbra. Men jag värmer ju sällan potatis som du sa. Så här, om man ska värma den, jag äter ju hellre kall då. Alltså kall potatis, det är faktiskt sjukt gott. Alltså, nu ska jag säga en sak. Det här kan man inte tro att jag säger nu. Men kall potatis med senap.
Oj.
Alltså Johnnys senap, söt stark. Och typ på en knäckemacka.
Ja.
Eller till grillad chorizo. Det är asgott.
Just det.
Alltså kall potatis. Kall färsk potatis med, eller vanlig potatis också med senap. Det är supergott. Då har vi ju, du ser, sås.
potatisen fick ju lite dåligt rykte för ett antal år sedan när det här med G i dieten slog igenom, som jag tror att typ Fredrik Paulun låg bakom eller något sånt där, eller den där andra tantaluran som alltid håller på med så här detox-bantningsdieter. Verkar inte gå så bra för henne. Ulrika Davidsson heter hon, ja.
Häng inte ut stackars människor nu. Det är inget bra. Nu får du säga om det här.
Nej, men vadå? Vi har pratat om henne förut i podden, Johanna, och hon står ju för allt som vi inte står för. Snabba detox-dieter och sånt där. Det var ju hon som körde vattendieten. Kommer du ihåg det? Det var det vi pratade om i podden. Helt sjukt. Men i alla fall, då slog GI igenom väldigt stort. Det var innan LCHF slog igenom stort. Och GI var ju att man mäter glykemiskt index på ett livsmedel. Och då kom potatis ganska högt upp där. Det var då sötpotatisen började komma in i Sverige. För att den har då ett lägre GI. Men problemet med det här GI-tänket med potatis är ju exakt det här att ta 300 gram pasta, ta 300 gram potatis. Vad tror du att du har lättast att trycka i dig fort? Det är svårt att trycka i sig, som sagt, mycket potatis. Så att mängden du äter kommer ändå inte nå upp till liksom, fan, jag skiter fullständigt i GI. Är det någon som ens pratar om det nu för tiden? Vilket är ju så här, det är ju så det är med
det. Det är det förmodligen, men det är ju också helt orelevant, för att det är så här, potatis är bra shit.
Alltså, ja, det är det som är bra. Så löjligt att folk gick runt och bara, nej men potatis kanske inte är så bra. Man bara, hello, det typ innehåller asmycket vitaminer och mineraler.
Ja, men det är ju samma sak.
Det framställs här nära där vi bor. Det är miljövänligt på många sätt. Alltså, du kan odla det själv. Det är inte ens speciellt svårt för de som håller på med hemmaodling att få upp lite potatisar. Alltså, det finns inget dåligt med potatis.
Nej, men det är ungefär samma sak som allt det här med att man inte, alltså frukt, nej, det ska man inte äta. Frukt är inte så bra. Men man ska göra såna här nyttiga bollar med 1 miljard nötter i och dadlar och allting. Vad är dadlar liksom? Torkad frukt. Alltså, kom igen. Ja. Skit i det, så kan vi bara komma fram till så här, potatis is the shit. Nu slutar vi prata om potatis. Mrs. Potato, har du sett den? Toy Story, eller vad heter den? Den här filmen.
Är det en potatis där?
Då är det på två potatisar och så står det typ den här gubben, eller gubbpotatisen, och bara Mrs. Potato. De är jättegulliga, det var mina favoriter när jag var yngre. Jag var fortfarande alltså vuxen, det var när mina barn såg den. Men det är en härlig film i alla fall. Potatis är bra, så är det. Du, nu tycker jag ändå så att vi ska babbla lite om det vi tänkte prata om idag. Och grejen är att liksom lite grunden till varför vi ska lyfta det här är för att vi får ganska mycket frågor om, och inte bara frågor om, utan vi träffar också väldigt mycket människor som är så här, jag är mycket svagare i den ena sidan, jag har fått från någon som har hjälpt mig, någon terapeut eller någonting, att jag är lite sned, jag har ett längre ben, måste jag lägga fokus på det, hur ska jag tänka? Och framförallt så här, måste jag träna den ena sidan mer, hur ska jag göra för att få bättre balans? Alltså hela det här, och då pratar vi balans som i kroppen, liksom i det asymmetriska i kroppen.
Ja, precis. Men också lite det här med instabilitetsträning.
Ja.
Till exempel att göra utfall på en bosuboll eller att stå på en sån här balansplatta eller någonting. Just för att någon har sagt till en att man är skev i kroppen eller att man har någon typ av asymmetri eller oregelbundenhet. Och vi tänkte att det kan vara bra att ta upp det och prata om det utifrån olika perspektiv. Både från att så här, om du har en skada eller någonting till om du är en vanlig person. Därför att våran uppfattning är ju att en vanlig person är asymmetrisk och skev. Visste du till exempel, Johanna, att Usain Bolt har skolios?
Nej, det är ingen aning om. Jag vet inte heller om jag skulle behöva den information. Alltså, det är ju orelevant. Säger man så? Orelevant? Irrelevant information för mig.
Kirsti Tomita i Idoljuryn. Orimligt! Nej, jag skojar.
Orimligt.
Men hans ena ben är på riktigt då längre än det andra. Och det verkar ju gå bra för honom. Men precis som du säger så är det ju många som har uppfattningen av att de är skeva och svagare på ena sidan och lite sådär. Och det är ju också vår uppfattning att alla är det. Alltså Vi har alla, det finns ingen tror jag som har ett ben som är exakt lika långt som det andra, och det här pratade vi om i ett avsnitt som jag tror heter placeboeffekten, där vi pratade om just det här att det finns ett problem med när man går till en terapeut eller inom sjukvården eller vad som helst, och de gör liksom sin grundscan av en patient eller en person eller en kund eller en klient sådär. Och så säger de massa saker, precis som när man går till tandläkare och de säger de här sakerna som man inte fattar någonting av, G-komplex A4 när de går runt. Och så tar vi som hör det här, vet man att vi tar med oss ungefär en åttondel av vad en person säger till oss på en timme. Men det vi hör när vi går därifrån är att personen då säger typ så här, höger ben är en centimeter längre. Och då tror vi när vi går därifrån att det är någonting som vi behöver lägga fokus på.
Ja, och också någonting i det här nu, i själva grunden, som också har nu dykt upp i mitt flöde. Och det var intressant, för jag sa det till dig, nu har det här dykt upp på mitt flöde flera gånger. Och sen
det så pratar till dig, Johanna.
Va?
Det talar det till dig.
Ja. Men jag såg också då att Jakob Gudjoel hade svarat på en fråga gällande det här, vilket innebär att jag tänker att det här är någonting som verkar ta fart nu. Och det hör också ihop med det här, och det är ju funktionsmedicin. Alltså att det här är ju inte bara att det här är någonting som nu folk försöker göra pengar på. Att skapa nya koncept som vi pratade om i tidigare avsnitt. Ja. Att skapa koncept på någonting som egentligen är bullshit. Men man försöker konceptualisera det och tjäna pengar på folks, jag skulle säga okunskaphet, men också förtroende till alla som säger att jag jobbar med medicin. Och då har man jobbat med funktionsmedicin, som egentligen är ett påhittat ord typ, och som egentligen inte det finns
någon. Det kan betyda lite vad som helst, känns som.
Ja, men det handlar också om just de här bitarna,
att det här med ordet funktion, bara det är ju också så här, funktion för dig eller funktion för mig liksom. Och du skickade ju någon sida till mig på någon som kallade sig, som hette typ funktionsmedicin, där det står om man läser första texten tycker jag är så roligt, så står det så här: om hormonhälsa, hormonbalans är hormoner i harmoni, här kan du få hjälp med din hormonhälsa. Kan de säga ordet hormon en gång till eller? För jag tycker att de inte riktigt fick in det tillräckligt många gånger.
Nej, men och det här är ju det, just det här funktionsmedicin innefattar ju den delen där man pratar om hormoner, och sen står det ju längre ner att vi genom då tillskott och så vidare så ska man, och olika typer av kost, så ska du då hitta din hormonella balans. Och sen så å andra sidan så har också så här då typer, olika typer av mätningar på kroppen. Ja. Där du då ska få fram såna här saker, och där du då ska jobba med dina skillnader och så vidare.
Ja.
Och så jag tror att så här, även att det här kommer vara, det är redan jättemycket prat om det idag. Jag tror att det är säkert något som kommer komma ännu mer nu. Jag har inte hört jättemycket funktionsmedicin, kanske har funnits svin länge, jag har ingen aning, men jag har inte riktigt stött på det så mycket som jag har gjort nu. Och det var bara intressant att jag också såg att Jakob hade fått frågor gällande det, och att folk hade bett honom att skriva om det.
Ja, vad var det han svarade?
Så här skrev Jakob Gudjoel, som jag tycker har så mycket vettiga tankar och som också är väldigt påläst och duktig på hur man ska också tolka forskning och så vidare och studier. Då skrev någon så här: kan du skriva dina tankar om funktionsmedicin? Flumterm utan någon egentlig betydelse. Personer som använder den för att marknadsföra sig själva eller något koncept är vanligtvis även fulla av skit. Påstår en massa påhittade saker, överdriver andra och så vidare.
Ja. Så det är väl vad man kan säga om det.
Jag behöver inte lägga till så mycket, kan man säga.
Och varför det här dök upp i allt det här är för att vi uppfattar att många av de här människorna som lägger mycket fokus på balans i kroppen och asymmetri och skevheter är också väldigt mycket inne på det här med att man, som vi pratade om i detox-avsnittet, att man tror att det finns sätt att liksom hacka kroppen utifrån att så här, ta bort gifter eller ändra sina nivåer av då hormoner genom vad man äter och så vidare. Och det finns ju inte någon vetenskaplig evidens för att något sånt där funkar. Och det handlar i grund och botten väldigt ofta om att en person vill sälja någonting till dig. Typ en detoxkur eller något kosttillskott eller någonting. Så att det känns viktigt att slå ett slag för att det här behövs inte. Och det hänger kanske inte riktigt ihop med instabilitetsträning som vi just nämnde. Men lite ändå att det är så här, fundera över de här sakerna. Och,
jo, framförallt det här med asymmetrin. Alltså för det skulle jag ändå säga att det är en sak de hänger upp extremt mycket på i det här.
Ja.
Att just att vi, har, att vi är på något sätt då lite sneda, att vi är lite skeva och att det är väldigt viktigt att ta tag i.
Ja.
Innan vi kan börja träna våra kroppar med tyngre vikter. Och det är där någonstans vi kommer in med våran infallsvinkel.
Precis, men om man ska prata om det här med balansträning eller instabilitetsträning, mm, så finns det mycket forskning på det som visar att, att det liksom fungerar, eller vad man ska säga, att det ger en effekt. Och det som det egentligen handlar om är att det leder till mer muskelaktivering, men det leder också till en lägre kraftutveckling än om du står på ett stabilt underlag och adderar en yttre belastning. Så att man använder det ofta i form av att, man, att en person tänker så här, jag har dålig balans eller jag är vinglig, så jag behöver träna på vingliga underlag för att bli mer stabil. Men våran uppfattning är ofta att personer som är kanske lite instabila och så här kalviga, eller så här Bambi brukar vi kalla dem, med så här leder som sticker iväg åt alla håll och att det vinglar, är att ofta behöver de personerna kanske bara bli lite stark för att få en bättre balans. För du kommer till en viss nivå på det där. Och de generella riktlinjerna är att äldre personer ska gärna träna instabilitetsträning. Och det kan ju handla om att man har sämre leder och ligament och behöver träna ganska skonsamt. Mm. Man kanske lider av benskörhet och så vidare. Och det är ju som sagt en liksom mer... du får en muskelaktivering, men du får kanske inte så mycket kraftutveckling. Men om man tittar på elitidrottare så kan det här med instabilitetsträning jämföras med höghöjdsträning som många konditionsidrottare gör. Det är liksom lite sämre träning, för du kommer inte kunna ta ut dig i din maxkapacitet. Men det kan ge en extra addering för en person som redan är på en elitnivå. Men en liksom vanlig person som jag, som har definitivt en hel del asymmetri i min kropp, med både en märgspik i benet som gör att mitt knä alltid faller in och en fot pekar ut, men sen också har jag en kraftig kurvatur i min ryggrad som när jag var 12 eller vad det var, när man går till sjuksyrran och kollar ryggraden, fick veta att att det räknades som en skolios. Så att för mig är det frågan om det faktiskt är om jag skulle behöva instabilitetsträning. Jag tror inte det. Men det kan ju finnas ett syfte att göra den här typen av träning. Och det vill vi ju aldrig kritisera, för att vi vill ju att så många som möjligt ska tycka att det är kul och motiverande att träna. Och det är ju just om man tycker att det är roligt.
Mm, verkligen. Men jag kan ändå uppleva att allt i allt det här med den typen av träning och varför man skulle stå med en hantel liksom på en platusboll och gör det, om det nu inte är för exakt det syftet som du precis sa. Så det jag kan uppleva i att om tron ligger i att du ska göra det för att du har fått informationen att du har någon typ av snedhet i kroppen, vilket alla har. Skulle du lägga alla människor så skulle alla ha någon typ av snedhet i kroppen. Alltså det är inget konstigt. Och om man då tror att det är ett måste för att jag ska sen få träna styrketräning tyngre, då kan jag känna lite att man adderar ytterligare moment i hela den här stressvärlden, vad träning behöver vara. Alltså att man gör träning än så lite svårare, än så lite mer avancerad, än så lite mer liksom otillgänglig.
Ja, och det är ju precis det som du säger, att det fokuserar också på problem. Och vi pratade om det i förra avsnittet när vi kritiserade lite vår egen bransch, träningsbranschen, att just många som sysslar med träning säljer in träning till folk baserat på att folk har problem. Men folk har oftast inte problem, och du kan ha en person som är jätteasymmetrisk, nu säger jag det här med kråkfötter på sidorna, citationstecken, och en person som då inte är lika asymmetrisk, som har precis samma känsla i kroppen. Allting beror ju på hur man känner sig, och jag tror också att det är fel väg att gå av träningsbranschen att sälja in att du behöver jobba på att korrigera saker. Och det finns ju en stor liksom falang på internet med coacher som är ansedda som gurus inom det här med rörlighet till exempel, där man ofta pratar om att så här, du ska aldrig belasta en dysfunktionell rörelse. Alltså du ska kunna sitta i en till exempel djup knäböj innan du kan få lägga på vikt på den. Och det har vi ju pratat flera gånger om i den här podden också, att att addera en vikt när du gör ett knäböj kan i många fall leda till att du får en bättre rörlighet i ditt knäböj. Och ska verkligen alla vara supple leopards liksom? Eller ska alla kunna stå i den här idoportalrörelsen där man faller bakåt och nuddar sin egen häl? Alltså, behöver du det, eller kommer du ha ut mer av att få bli lite grundstark i kroppen? Därför att har du inte ont någonstans så kan du ju träna på.
Ja, jag tror att det är, och det är ju allt med som är, blir extremt. Du behöver heller inte kunna dra liksom din dubbla kroppsvikt i marklyft. Alltså, allting måste ju vara någonstans till en liksom, vad är ditt syfte? Men framför allt, ta bort det mest avancerade. Alltså, skapa en liksom lätt väg att gå om du vill träna för att må bra. Att det är inte att träna för att må bra. Du behöver inte kunna göra dig dubbel eller hänga upp och ner med knät i en riktning liksom i någon stång. Alltså, det är helt oväsentligt. Du behöver ju ha en funktion i din vardag. Och om den innebär att du inte ska få ont i ryggen när du sitter vid ditt skrivbord eller när du leker med dina barn eller när du går en lång promenad, så vill du inte få ont i ryggen. Då är det ju liksom en styrka du behöver. Det är ju inte någon mer rörlighet. Alltså, man måste hela tiden se. Du kanske inte heller behöver stå och vingla på en balansplatta om du inte orkar göra knäböj med kanske en kettlebell i famnen. För då kanske det är viktigare att orka göra en knäböj med en kettlebell i famnen och bli lite starkare. Och det kanske är därför du inte klarar av att stå på det där vingliga underlaget, för att du inte är tillräckligt stark.
Exakt, och det är just därför du och jag väldigt sällan gör till exempel utfallsgång med PT-kunder. Därför att väldigt många får ut mer att under en lång period nöta på med att stå stabilt med två fötter i golvet och lägga på en belastning. Får du mer kött på kroppen så kommer du kunna göra den där utfallsgången alltså, sen.
Ja,
men att börja med utfallsgången när den är väldigt vinglig kommer kanske inte då leda till samma styrkeutveckling. Men då lägger in parentesen att om du hatar knäböj med två fötter i golvet och känner dig cool och sexig när du gör utfallsgång, gör det.
Ja, och sen, alltså, jag gör absolut mycket utfall, men det är ju då med kunder som kan göra knäböj först.
Mm.
Alltså, så att det är absolut att jag använder den övningen, men som du säger, inte på en person som är jättevinglig och som knappt kan hantera en knäböj, för att den personen behöver få lite vikt på sig, behöver få slita och dra, böja och fälla. Alltså, den behöver göra våra grundrörelser. Det finns ju en anledning till varför det heter grundrörelser, för att det är saker vi gör i vår vardag.
Ja, alltså, och här kommer ju också alla de här uttrycken in igen med det här med funktion och funktionell och allt det där. Men som vi sa förut i ett avsnitt, att om du vill kunna göra jättemycket pull-ups, då kanske biceps curl är en funktionell övning för dig. För att det är vad du sätter i din kravspec på vad du vill kunna göra. Och jag tror man får skilja väldigt mycket på det här med så här, vad är roligt och motiverande och vad har jag för mål? Vad är det jag liksom vill känna i min kropp, eller vad är det jag vill att min kropp ska kunna uppnå? För att på inget sätt så vill vi liksom kasta skit på folk som vill träna bara för att det är kul. För det är ju i det långa loppet det som de flesta kommer må bra av hela livet också. Men just det här vad man har för förväntningar på, alltså instabilitetsträning på bosuboll, för mig skulle inte det ge så mycket. Personligen så blev jag av med min problematik med min märgspik när jag började göra tunga knäböj. Och där är ju helt anekdotiskt, så man ska inte använda sig själv som exempel. Men för mig var det också, jag kom över en enorm platå då, därför att jag tyckte att den här träningen som jag hade fått i min rehab för mitt ben var så otroligt tråkig. Så helt plötsligt fick jag liksom glöden i träningen och kände så här, jag kan ju faktiskt det här. Men det är ju också så här att varje gång nästan jag lägger ut, om jag lägger ut knäböj i mina stories på Instagram, tunga. För att om jag kör tunga knäböj, då skevar mitt knä. Det kommer alltid att göra det liksom, för att det är foten sitter snett på benet, fastsatt efteråt. Och då får jag ofta kommentarer på just så här, ditt knä vinglar och så här. Och då är det så här, ja, men gör det mig någonting? Har jag ont? Nej. Kan jag springa? Ja, jag har sprungit en mil några gånger i sommar utan problem. Alltså, jag kan ju göra, det är ju, jag är ju högfungerande i min kropp och har ingen smärta. Då är det liksom inget problem. Ska jag lägga massa fokus då på huksittande träning med gummiband och så vidare för att jag ska sluta med det här. Jag vet inte, om det skulle vara så här att det stod mellan att jag kunde böja 120 kilo eller ej, då skulle jag, och visste att det skulle funka, att jag la tid på mitt vinglande knä, då skulle jag göra det.
Men jag skulle säga att de allra flesta, för det där är en sån också jättevanlig fråga, eller liksom när någon kommer och säger så, jag vill ha hjälp med tekniken, jag tycker att jag vinglar så mycket i exempelvis knäna när jag gör knäböj. Och jag skulle säga för de allra allra flesta, och nu säger det finns självklart de som har en problematik som kanske behöver hjälp med någonting för att så här, stärka upp eller för någonting, alltså absolut specifikt, men för de allra flesta så kommer vinglet försvinna om de gör mer knäböj. Mm. För att de behöver bli starkare i kanske bara behöver lära sig hur de ska slå på aktiveringen eller liksom jobba i böjen, så slå på anspänning i kroppen, men också många gånger så handlar det om att de behöver lite mer muskler i röven och använda den. Alltså det är liksom, jag vet att det låter så här, det är så enkelt att säga, men jag vill verkligen, vi vill ju verkligen att folk ska här, sluta att oroa sig för sådana saker. Alltså som du sa så här, har jag någon smärta? Nej. Har jag någon problematik? Nej. Alltså då behöver jag inte oroa mig. Jag behöver inte tänka att det ska lösas på 2 sekunder. För att många saker löser sig själv när du blir starkare och stabilare.
Ja, och just att om man liksom går till en terapeut av något slag som säger att så här, du är asymmetrisk och bör lägga bla 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 på det här, då får man ställa sig de frågorna du precis sa, Johanna, att så här, är det någonting som jag verkligen behöver? För att de flesta människor som inte går runt och tänker att de har någon skevhet, de kanske också har ont någonstans. Många människor idag har ont, men det beror ju oftast inte på just de här skevheterna. Och det här blir ju också väldigt så här, jag tänker att för oss blir det så himla dubbelt i att till exempel vi säljer en massa träningsprogram som innehåller massa olika övningar. Vissa övningar är kluriga. Till exempel la vi ut på Instagram för några veckor sedan omvända raka ryckmark, alltså med handflatan framåt. Varför gjorde vi det? Jo, för att den är ganska skön och ganska rolig. Och du känner att du utmanar kroppen i vinklar som du inte brukar göra annars. Måste man göra den? Nej. Du kan göra vanliga raka marklyft eller någon annan höftfällningsövning istället. Eller någon frågade häromdagen om man kunde byta ut good mornings till raka mark i något program. Ja, det kan du göra. Så att kommunikationen från vårt håll kan ju bli lite dubbel. Just för att folk tror att så här, det här är jätteviktigt. Att jag gör exakt på rätt sätt. Men det är ju inte som att folk inte var starka innan liksom bli en beefcake fanns på nätet.
Nej, och sen så, ja, det förstår jag, och det är klart, för att vi vill ju också inspirera folk, och vi inspirerar ju alla från, vi vill ju inspirera folk från att kanske inte ha tränat till att våga träna, våga ta plats i gymmet, att det inte är så läskigt där, men vi vill ju också inspirera de som tränar jättemycket att kunna hitta variationer i sina övningar, för att kanske det är roligt just, och för att man kanske känner så här, shit, där när jag gjorde den där, då kände jag verkligen hur jag fick till det här bättre. Så det, man måste också låta det få finnas ett spann, för då kan man ju också lägga till att i de programmen som vi ändå säljer och i våra tjänster, det är någonting som vi trycker på hela tiden är att, och det säger vi i podden också, det är inte den perfekta övningen eller exakta perfekta upplägget som kommer göra att du går framåt i din träning och blir starkare, utan det är att du har kontinuitet. Det är att du återkommer till gymmet eller i ditt hemmaträning eller dina, vad det nu är du tränar ute i gymmet liksom. Har du en kontinuitet så kommer det att hända grejer, och så länge du inte ska liksom tävla i styrkelyft och behöver ha en progression i träningen i att du lyfter mer i knäböj eller marklyft eller att du ska tävla i något annat. Så länge du tränar för att känna att du är stark i din vardag eller mår bra i kroppen, så kommer kontinuiteten vara det absolut viktigaste. Då är inte variationen det viktigaste. Då är inte progression, att du alltså har olika typer av belastning på kroppen, det viktigaste. Utan det handlar om att ha kontinuitet i din träning. Sen är det såklart att det är bra att göra lite olika saker. För gör du bara en sak hela tiden så kan det ju finnas en chans att du kanske gör det lite för mycket. Lite det här lagom. Alltså, landet lagom. Men alltså lagom är alltid ganska bra för kroppen liksom.
Mm.
Så att just det här att så här, det är inte så noga. Om du inte vill göra en övning eller du inte kan göra en övning, byt övning. Alltså gör något annat.
Ja.
Det är liksom inte det viktiga. Och det tycker jag ändå är så här bra grund i att allting när det handlar om att träning och tillgänglighet och så vidare, att man behöver inte planera det perfekta, utan det handlar mer om att göra.
Ja.
Och gör du, så kommer det hända saker liksom.
Precis. Men om du vill bli bra på bänkpress, så måste du ju träna bänkpress. Då kan du inte byta ut till bänkpress på bosuboll liksom. Det
Nej.
Säger sig självt. Men det är just det här att det är lite, det beror ju på just en syfte och så. Och jag tänker att det är extra viktigt att förklara det här, just eftersom att vi ändå också är i internetbranschen. Men det är ju en enormt stor liksom rörelse på internet med just det här med gurus som pekar på vad folk har för fel och hur de kan lösa dem. Och det finns många väldigt kända, till exempel amerikanska fysioterapeuter. Det finns några som heter Mayo Detox till exempel, som väldigt mycket bygger på det här med att de gör korrigeringar, till exempel av folks hållning och sånt. Och då lägger de ut det som sådana här klipp, att så här, titta på den här personen, vad sned den var, titta efter behandlingen, nu är den inte sned. Och där finns ju så många olika aspekter av att så här, ett, hade den här personen ont, det har vi precis pratat om, men två, det är klart att du kommer känna en skillnad efter en knäckning och en korrigering och ett tryck, men vad kommer hända efter det? Och de här personerna är ju sådana som just förespråkar det här med att inte belasta en dysfunktionell rörelse. Men vad kommer det göra med generella personers träningsmotivation och synen på deras kroppar om de ser det som att det är något så jäkla avancerat? Alltså du vet, vi pratade någon gång i någon podd om att de här, vad heter sådana, tunga bollar som vi använder mycket i vår träning, slam balls eller vad de heter. Du vet, du kan ta en sån boll på så här 30 kilo, kasta den över axeln ett antal gånger, gå med den i rummet ett antal gånger, kasta den i väggen, gör knäböj med den i famnen, gör en cirkel så på 20 minuter. Grymt bra träning. Extremt svårt att skada sig med den typen av träning. Därför att rörelserna kommer följa efter din kropp. Och jag skulle vilja citera fysioterapeuten Adam Meekins, som är rolig för han är alltid så arg på sånt här. Han är en fysioterapeut som jag började följa för många år sedan, just för att han använder väldigt mycket vetenskaplig evidens för allting han säger. Och han gjorde ett blogginlägg förra veckan om det här med just som vi pratar om nu, att man ska aldrig belasta en ful rörelse eller en dysfunctional movement. Nu kommer jag läsa det på engelska så vi får se hur det låter. Men han skriver så här: often it's not the movement that needs to be corrected, it's the lack of tolerance to it that does. This is why I load and strengthen the so-called dysfunctional movements. I have come to realize that if I focus more on increasing an individual's capacity and tolerance to a painful, ugly-looking, so-called dysfunctional movement, often what was a painful, ugly, and dysfunctional movement soon isn't anymore. I have found that the ugliness of a movement often does not change with rehab, but that doesn't really matter. As I said at the beginning, beauty is in the eye of the beholder, and who am I to say that this is an ugly movement or not?
Mm, det var bra.
Han kan ju säga det med lite annan tyngd än vad vi kan. Därför att vi kan ju aldrig liksom diagnostisera varför någon har ont eller så här. Och
absolut,
han pratar
inte
också mycket om så här, men det han pratar om som jag tycker är så här bra, det är att smärta är någonting väldigt komplicerat och på liksom en avancerad nivå hur vi ska lösa smärta. Det finns folk som inte har då asymmetrier och dysfunktionella rörelser som har jättemycket smärta. Det finns folk som inte har någon smärta alls, som Usain, eller det vet jag inte om Usain Bolt har, det har han säkert för han är en elitidrottare, men som är, så här, är snabbast i världen fast de har skolios. Och det han menar då är att de i hans bransch, alltså fysioterapibranschen, som lägger väldigt mycket fokus på att upplysa folk om vad de har för asymmetrier och dysfunktionella rörelser och talar om för dem att det är fel, kanske gör att det blir värre, därför att vi sätter väldigt mycket fokus på det som är fel. Och han pratade också om att om det, liksom paralympier, han har lagt ut massa sådana inlägg på Instagram nyligen där han visar upp så här, folk med asymmetrier i kroppen som är elitidrottare. Och det är ju väldigt speciellt. Liksom, simmare med en arm, marklyftare med skolios, BMX-cyklare med ett ben och så vidare. Det är ju så här, det är ju extremt. Men det han säger som jag tycker är lite så fint är att om vi pekar ut till människor som bara är lite så här generellt kanske kontorssvaga, att de har asymmetrier och skevheter i sin kropp. Vad säger vi då till de här människorna som faktiskt på riktigt så här, jag kan inte, han sa så här, det är ju svårt att träna liksom ojämlikheter i dina armar om du inte har en jävla arm på ena sidan. Vad säger vi till de människorna? Och att det handlar liksom i ett större perspektiv om det här med exkludering också. Att han menar att så här, istället borde vi kanske hylla våra asymmetrier så att alla förstår att alla kroppar är unika.
Ja, och att vi alla har en viss skevhet i våra kroppar. Mm. Och att vi alla är vanliga människor, men att vi har olika typer av asymmetrier.
Ja, och herregud, jag är som sagt superasymmetrisk på många sätt, enligt då den här grundatletisk hållning och så vidare, allt det här. Men det är någonting som vi brukar prata om på till exempel marklyftsworkshops eller knäböj, när vi pratar om det här med neutral rygg, att säger du till en person, tänk på din hållning, vad gör den med sin hållning då? Jo, den försöker se ut som en liksom pappersfigur och spänner upp sin kropp i en position som på inget sätt är liksom neutralt.
Nej. Men så egentligen, för att liksom, vad vill man säga med hela det här? Det är ju att alltså den typen av instabil träning eller instabilitetsträning som vi pratade om i början, som många lägger in och tror att man behöver göra för att man har olika symmetrier i kroppen, att man inte har, att man är lite skev. Mm. Det är att det finns en nytta för till exempel äldre personer att göra det här. Där det finns rekommendationer. Det går att göra det för att till exempel så, eller det leder generellt till mer muskelaktivering, men man får inte, kan inte få ut samma kraftutveckling. Det innebär att behöver man bli starkare så finns det ingen nytta av att stå på en bosuboll, utan det gör man för att i sånt fall jobba med muskelaktivering, vilket man kan behöva i vissa syften. Men att just få mer balans, så kan det finnas en nytta i att bli starkare.
Mm.
Men att såklart, det beror alltid på syfte. Och om ditt syfte är att det är roligt att träna på den här typen av underlag, gör det.
Ja.
Men låt ingen heller då säga någonting annat, utan då vet du att det är för att det är roligt. Det kanske inte är för att du ska bli starkare.
Precis. Och om det inte gör ont, och om du lyfter utan att det ser helt förjävligt ut, rent ut sagt, så träna på. Alltså att bli grundstark löser mycket.
Mm. Så gör liksom, ta inte till dig för mycket av sådana saker och den informationen du kan få. För vi är alla lite snea, och både när det gäller hållning och skevheter, så bli lite starkare, så kommer du också räta ut både dig själv och ditt självförtroende.
Och repetera det som vi sa i förra avsnittet. Var lite försiktig med så här gurus på internet.
Alla behöver inte kunna allting.
Ja.
Alltså det är så jäkla skönt när man liksom, när man hamnar i såna här saker, då tänker jag hela tiden så här, fan vad jag är glad för att jag gillar mina tre övningar och så gör jag dem. Alltså behöver jag inte fundera så mycket. Alltså det är så skönt. Liksom man har hittat sitt kall här i livet.
Ja, men också att så här, precis samma sak som du säger, men åt andra hållet, att så här, de här övningarna som jag suger på, till exempel för mig att, som körde lite crossfit förra året, att så här, hoppa sidoboxhopp över en låda, det gör de ibland, håller på, det suger jag på, för min ena fot har liksom ingen känsel, så den så här smäller i lådan lite, men jag behöver inte göra det. Det är också så skönt, som, precis samma sak som du säger, att så här, ja, jag behöver ju faktiskt inte kunna det.
Nej, men det är ändå fan. Man vill ju liksom bara, helt grunden i det här, varför pratar vi om sånt här ens? Det är ju för att om vi vill att träning ska vara lättillgängligt för alla, om vi vill skapa glädje runt träning och att liksom man ska förstå det positiva med att träna, så gäller det att ta bort så mycket av alla såna här måsten och missförstånd och information som personer i fråga inte behöver. Det är egentligen bara det. Alltså gör det så lätt som möjligt. Sen så är det, får man göra, om man vill vara gummimänniska, var gummimänniska. om man vill träna på boseboll, träna på boseboll. Om man vill träna med skivstång, träna med skivstång. Men ta bort alla de här måsterna och reglerna. Mm. Alltså det är så onödigt. Alltså fasen vad komplicerade saker ska vara hela tiden.
Då går vi och bänkar.
Och käkar mer potatis. Ja, bänka och käka potatis. Åh, gud alltså. Men jag måste ändå säga att det är härligt att bänka. Jag har uppnått mitt mål för 2020. Att få en redig fängelseklika. Jag checkade av det målet häromdagen. När jag kollade på min film. För jag filmar ju mig för att jag ska skicka till min coach. Och då bara kände jag så här. Nu har jag det.
Ja, den är jäkligt snygg. Jag sa ju till dig, ser ut som du har sillisar på ett bra sätt.
det gör jag inte med. Jag har, det är ju liksom, skönt när liksom bröstmusklerna gör att det ser ut som man har en hylla där. Liksom.
Exakt. 100% pectoralis.
Ja, det är fasen helt underbart. Det är precis det som är mitt mål i livet. Jag tycker det är skönt. Alltså, när man ändå har de typerna av mål, då vet man att man kan vara rätt chill med det mesta.
Vi hörs igen om en vecka, hörru kompis.
Ja, det gör vi. Ha det bra.
Ciao.